Tack för denna morgon, säger Thomas Tengby från Ring P1-studion i Göteborg. Nu ska det bli, ja, era åsikter och tankar tänkte vi i direktsändning fram till 10 nyheterna. Och vill du vara med i programmet så har vi en telefonsluss som tar emot samtal. Ring då dit 020 22 10 10. 020 22 10 10. Och om du inte känner att du vill ringa nu så kan det vara bra att ha numret i huvudet eller någon annanstans. Du kanske blir sugen när du hör någonting i dagens program och vill vara med och kommentera. Vi börjar med ett samtal ifrån Vetlanda. Rolf Guldström, hej, välkommen.
Hej!
Hej!
Hej, hur är det läget?
Jo, det är bra. Vad vill du prata om?
Trevligt. Demokrati på riktigt.
Okej.
Okay. Ja.
Sätt igång.
Okej, okay, du får gärna avbryta mig om du tycker jag blir för långrandig eller något sånt där, va? Men jag och min pappa, vi satt och funderade på det här med demokrati och sådär. Och du vet, nu är det ju val och då ska man ju gå och rösta. Och det gör man ju var fjärde år. Och då röstar man ju på ett parti.
Mm.
Men vi tycker att det här röstandet ska man kunna göra när man vill.
Mm.
Via bank-ID.
Ja.
Och vi behöver inga politiska partier. Utan vi kan rösta i sakfrågorna. Till exempel invandring, skola, vård, omsorg.
Mm.
Och ta bara den här frågan om NATO.
Det är någon slags ständiga folkomröstningar du tänker dig?
Ja, via mobilen.
Mm. Men behöver man inte ha politiker för att liksom se till att det där blir gjort då? För det blir ju inte gjort automatiskt.
Jo, det blir det om vi ersätter hela vad heter det, riksdagen och regeringen med en dator.
Ja, jag vet inte riktigt om det.
Jo.
Jag tror det finns lite steg däremellan i och för sig, men okej.
Nej. Nej, det gör det inte. För att om de hade frågat svenska folket, vill du att vi ska gå med i NATO?
Mm.
Då hade de på en dag fått ett rättvisande svar vad svenska befolkningen tycker. Jag menar, det är riktigt hur det ska gå till rent systemadministrativt. Det är inte jag människa till att klara ut.
Nej.
Men det går att lösa problemen. Och naturligtvis måste det ju finnas en viss tröghet. Man kan ju liksom inte, men alltså det är ju den allmänna opinionen som bestämmer. Och varför ska vi gå till val bara var fjärde år när vi kan rösta direkt?
Mm.
Till exempel, hur har vi det med stödet till Ukraina? Och ska vi verkligen fortsätta att stödja Ukraina? Då kan man ju fråga svenska befolkningen, och om svaret är ja, då fortsätter vi. Om svaret är nej, då gör vi inte det längre.
Men då blir ju också själva frågeställningen väldigt viktig, därför att det är där man tar ställning till. Och det är ju lite grann det som den politiska debatten är. Vilka är frågorna? Hur ska frågorna ställas? Det är ju inte alltid så att allting kan kokas ner till en ja och nej fråga liksom, eller ett ja och nej svar på en fråga. Alltså det...
Ja, jag kan hålla med dig till viss del där, därför att det svenska systemet är ju ganska bra, men det finns ju en inbyggd tröghet
ja.
Som inte fungerar. Och om du har en fråga då till exempel som du vill föra fram, men för fram den då och se om den får något fäste, och om den får fäste så kan det bli en folkrörelse, ungefär som Greta Thunberg gjorde. Fast man gör det digitalt. Och du vet att, som till exempel då, jag tycker ju vissa värderingar som ett visst parti har är bra, men jag tycker inte allting är bra. Så det blir ju aldrig en riktigt optimal situation. Men det skulle det kunna bli utan politiska partier. Alltså att jag kan gå in och rösta. Hur ska vi göra med skatterna? Hur mycket ska vi höja eller sänka skatten?
Mm.
Hur gör vi med elpriset? Ska vi bygga små modulära kärnkraftverk eller inte? Eller ska vi bygga ett stort? Och jag menar, jag har ju varit med sedan Olof Palmes tid. Och på den tiden, nu ska jag inte glorifiera Olof Palme, men då var det ju så att vi jobbade alla tillsammans.
Mm,
och det gör vi inte nu längre.
Det är väl kanske, jag har också varit med sedan den tiden, så det är väl kanske inte en sanning som alla skriver under på.
Nej,
att alla jobbade tillsammans. Det var väl, om man tar just Olof Palme, så hade han väl väldigt många motståndare som inte alls ville jobba tillsammans med honom. Men vi ska inte ge oss in i den diskussionen. Om jag säger så här då, ditt system, vi säger att vi har ditt system där vi via BankID kan gå in och rösta på allting. Och du tycker att politiska partier inte behövs då. Men får vi inte ett läge där lobbygrupperna blir de som bestämmer och styr och ställer? Det vill säga de som har pengar att påverka oss i inför alla dessa små beslut som ska göras. Alltså får vi inte ett annat system som blir svårt att hantera då?
Det finns ju naturligtvis risker, och det finns ju risker med AI och det finns alla möjliga risker. Men jag tror faktiskt att vi tillsammans allihopa, om vi sätter oss ner, kan reda ut det här och få ett bra och fungerande system. Och systemet är ju redan implementerat i Schweiz, där man röstar i kantonerna. Det är ju så här bara kommunalval. Men där får befolkningen lov att rösta i kommunala frågor med hjälp av sin mobiltelefon. Mm. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Och enligt mitt tankesätt då, för det första, du vet, nu kommer det ju med största sannolikhet att bli ett regeringsskifte. Och då har det ena blocket som har byggt upp ett system med gratis tandvård och här och hå hit och dit. Och då kommer det andra gänget, och då ska de ödsla våra resurser på att riva upp det här som de har gjort innan, för att det stämmer inte överens med deras partiprogram. Och det är massa tid och energi och som går åt helt i onödan.
För att, och du menar att det blir mindre av den varan då om vi ska gå in och bestämma via mobiltelefonen? Ja, ja, men jag tycker vi har pratat så länge nu.
Och då skulle det ju vara, som representant för alltihopa detta, skulle ju vara kungen. Och då behöver vi ju inte slåss om vem som ska föra Sveriges talan, eller hur?
Okej, okay. Ja. Mer kungamakt i Sverige. Ja, men det var många saker att ta ställning till där. Vad tycker ni som lyssnar om det Rolf säger? Får han något mothugg eller kommer ni säga jippi, nu har vi lösningen? Tack ska du ha, Rolf!
Tack. Ja. Hej.
Ring P1 nu på vår Facebook-sida där vi har debatt, så kommer vi att ta upp ett vallöfte från respektive riksdagsparti nu före valet om dagen. Och Moderaterna, de gick ut med att de vill avskaffa avgiften för förskola och fritids för att stärka barns utveckling, underlätta för föräldrar att arbeta och ge barnfamiljer mer pengar kvar i plånboken. Det är deras ord då liksom, eller deras tankar. Och vi frågar då på vår Facebook-sida, vad tycker ni om det här förslaget? Jag har några svar då. Anna, hon skriver, borde ju inte vara gratis för höginkomsttagare tycker jag. Det finns ingen anledning till det. Bill skriver, det lovas mycket nu för tiden. Ingen redogör för hur det ska finansieras. Med tanke på att M vill sänka skatterna, så vad ska prioriteras bort istället? Och Ines skriver, vad jag tycker är väl egentligen ointressant eftersom jag inga ungar har. Men det vore smakfullt om det satsades lika mycket pengar på vården istället. Den debatten finns alltså på vår Facebook-sida om Moderaternas vallöfte, och det kommer fler vallöften där. Eller finns redan fler vallöften, jag ska berätta mer sen. Alexander Forselius i Lidköping, hej på dig.
Hej.
Vad vill du prata om?
Ja, badplatser.
Ja, det tar vi.
Ja. Ja, det är ju så här med badplatser, att det handlar ju mycket om det här att det är ju mycket drunkningar och sådär som vi hade förra året. Nu har ju varit lite lugnare på drunkningfronten vad jag förstår i år. Men jag tror också ett problem som man inte har pratat om är att det här med uppvällning, att det kan vara jättevarmt i luften men vattnet kan snabbt bli kallt för att det blåser utåt.
Mm-hmm. Och olika strömmar och sånt.
Och då tänker jag, problemet med drunkning är dels att man dyker i utan att liksom känna sig för att man liksom tror att vattnet ska vara jättevarmt. Det kan vara liksom 24
grader. Eller man tror att det ska vara djupt, kanske.
Dels det, men också även där det är djupt så tänker jag liksom att man tänker att igår var 25 grader vatten, och idag kanske bara 17 i vattnet. Att det går så snabbt för att det blåser utåt. Och då tänker jag ju att man måste kanske ha också någon slags form av badplats i någon form av... Jag tänkte, alltså man kanske skulle ha någon slags badmyndighet eller någonting. Liksom ett nationellt register över badplatser kanske.
Ja, och vad, alltså vad, hur skulle man använda det och vad skulle finnas där?
Alltså just vattentemperatur, man tittar på vindar och sånt och har liksom olika, så att säga, bedömningar, tänker jag, precis som man har med halkväglag.
För någon slags varningssystem lite grann då, eller?
Precis, och jag tänker nationellt, alltså att varje badplats har en badplatskod. Mm. Till exempel landskod och sen
nu har vi, och så vidare. Ja, nu har vi ju jättemycket kust i Sverige och jättemycket sjöar. Men då tänker du badplatser som är så där lite mer etablerat, stora, kända.
Där precis som den här nya bryggan i Framnäs i Lidköp till exempel. Okay. Att man liksom har ett centralt register. Att man har register om det finns lidavakter, toalett och så vidare. För det är också för hygien och såna grejer. Och då tänker jag liksom att det ska vara nationellt som är liksom myndighetsfört och kontrollerat. För då är det kommunen som har det. Mm. Men att man har ett nationellt badregister så att säga.
Ja, precis. Och så får vi lära oss att använda det då. I många länder så har man ju då på badplatser, större badplatser, så är det att det ska finnas livvakter till exempel.
Precis, och det borde man ha i Sverige också. Jag tycker hela den här drunkningsdebatten har varit lite väldigt mycket om att det är fel på den som simmar. Att det liksom de är fulla eller att de badar ensamma eller inte använder flytväst i båten och så vidare. Men jag tror också att där gäller det samtidigt också att liksom, när det gäller just att också se till miljön, att vi har ett problem med att det kan bli väldigt kallt i vatten väldigt snabbt från ena dagen till den andra, och att man kanske är dålig på att varna för det här liksom, med uppvällningen blåser ut och att det kan bli kallt.
Delar av det här finns ju redan i Havs- och vattenmyndigheten har en tjänst som heter badplatsen, och jag vet att jag har hamnat där ibland när jag vill bara kolla temperaturen. Så söker jag i mobilen och så hamnar jag på den och då kan jag se.
Det är ganska krångligt, de borde vara bättre.
Ja, men de har ju aktuell vattentemperatur där den är rapporterad och badvattenkvalitet, algblomning, eventuella avrådan för bad och sånt där, och en karta och så. Så att det finns ju kanske ett embryo till det som du är ute efter.
Och sen gör jag så att om jag ska bada liksom på en annat ställe eller kanske simma eller så här, så brukar jag faktiskt använda flytväst eller så här flythjälpmedel bara för liksom extra säkerhet också.
Mm, mm. Sen kan man ju också fundera på att kanske inte vara alldeles ensam på en badplats om det är...
Nej.
Ja, och sådär. Ja, intressant. Tack ska du ha, Alexander.
Ja, ha det bra.
Ja, hej. Lilian Frick i Karlstad. Hej.
Ja, hej.
Hej, vad vill du prata om?
Ja, jag har varit med om mycket i mitt liv. Jag är 89 år. Ja. Men något sånt otroligt elände som jag såg på tvn igår. Detta djurplågeri som får föregå i ett sånt modernt land som Sverige vill vara. Alltså föda upp kycklingar med tillväxthormon. De där stackars djurerna. Det vi såg var ju en sak. De kan klappa skå och sådär. Mm. Men har du någon gång haft... Ja, du, förlåt. Har man någon gång haft växtverk, kan man tänka vad ett växthormon ställer till i detta djur? De går med verk och lider hela de där 27-28 dagarna de får leva. Det var det värsta jag sett. Jag skäms att vara svensk. Hur kan Sveriges djurskyddsförening regering tillåta detta? Och är det så inte vi har råd att betala för kycklingen som föds upp normalt, så kan vi importera från länder. Norge till exempel har inte sånt här. Och sen är det detta, evolutionen genom årtusenden har försett oss människor och alla arter kommer på ett sätt hur vi ska utvecklas med alla som tillväxthormoner och sånt i kroppen. Det här lägger ju människan sig i och ställer till sig de här kräkerna ska bli så stora så de inte kan klara sig själva. Jag fattar inte, de kan acceptera att vara i djurskyddsföreningen.
Var det här en nyhet för dig?
Ja, jag hörde en sväng av det, för jag hörde, men jag var inte, nu hörde jag såklart, för jag hann se hela programmet. Alltså att de har kört in tillväxt, så den här arten, det är ju en ny ras de avlar fram, eller inom citationstecken. Och bara för att de ska växa fortare så vi kan köpa billigare kyckling.
För jag menar, detta har ju varit, så här har det varit väldigt länge, kanske inte just med de hormonerna och så, men att kycklingarna har förstorade muskler, de är inte, så de knappt kan gå, och att man har odlat dem under hemska förhållanden, och att det kan se ännu värre ut i andra länder. Alltså det...
Ja, men det kan du inte säga, för att i Norge har de förbjudit den här utvecklingen.
Ja, nej, men det är bra. Det är jättebra att Norge har gjort det. Men jag menar, det finns mycket annan importerad kyckling som Som kommer till Sverige.
Man ska kunna äta med heden i behåll.
Tycker jag verkligen. Och man ska kunna se på hur ett djur har vuxit och därefter kunna äta det.
Ja, alltså det här är, jag fick stopp på tidigt 80-tal, så höll de på att skjuta vargar ifrån helikopter uppe i Norrland. Mm. Det var första gången jag tog kontakt med P1 och den här intända grejen. Ja. Så det gav de sig med. Jag menar, de ska inte skadskjuta djur, och så kanske ingen finns jägare på marken som kan avliva dem.
Jag får fråga dig Lilian, hur mycket kyckling äter du själv?
Ja, jag är 89 år. Alltså, jag äter på morgon en mjuk och en hård smörgås, och sen äter jag på middag en hård och en mjuk smörgås. Jag äter kokt ägg med kaviar och rövetsallad med köttbullar. Jag äter ingen mat längre.
Jag orkar inte,
jag är ensam.
Ja. Lilian, tack så mycket för att du ville vara med i programmet.
Ja, se till att få stopp på detta.
Ja, jag vet inte vad vi kan göra, men nu har vi pratat om det.
Jag vet inte, du är väl så ung. Men Ingrid av Trolle skötte detta åt oss förr.
Ja. Tack ska du ha.
Tack.
Andreas Grönlund i Göteborg har vi med oss nu. Hej.
Tja, hallå. Ja,
vad vill du prata om då?
Jo, jag satt och lyssnade på radion där, så kommer det upp här. Ja, men... ring P1, man kan ringa in, och så tänkte jag, men det gör ju aldrig jag, men tänkte jag, undrar vad det skulle vara om jag skulle ringa in, så tänkte jag, jo, men det är nog en sak jag har tänkt på lite så. Och jag tänkte på det här med, ja, men i tv-debatter och sånt, och inslag i tv när politiker är med, främst att man kan ju säga nästan vad som helst om man bara med siffror och sånt. Jag tycker det är väldigt viktigt med att man ska granska allting som sägs i tv. Det är ju, har ju visat sig. Jag har ju sett lite på lite avslöjande nu. Man behöver inte gå in på vilka och vilka. Men att det är saker då som man säger i tv som inte alltid är sant. Därför att man står och ljuger. Liksom.
Inför valet och så? Är det sådana sammanhang med politiker?
Precis, absolut. Ja, exakt. Jo, det är ju främst i samband med valet där, och det är liksom, det är Sveriges framtid. Vilka som styr vårt land, och står man då i tv, och då är det jättestor påverkan för miljoner människor som tittar på det här. Och så står man då och säger siffror som inte är sanna. Det är ju nästan som att det borde vara brottsligt, tycker jag. För att du har så stor påverkan på... på samhället i stort då, såklart.
Ja, det har det. Och det där är ju svårt. Det är jättesvårt, om det, i synnerhet om det är en direktsändning. Hur gör man? Hur jobbar journalisterna inför det där? Ja, ett sätt är ju att man är väldigt påläst på det ämne som det ska handla om. Sen är det ju svårt att vara påläst på alla ämnen, så det går ju inte. Ett annat sätt är att man har människor bakom kulisserna som inte syns i tv-sändningen, som snabbt kan kolla upp och så kan man korrigera under sändning. Vet man inte om det stämmer, så kan man ju också säga att jag inte vet om det stämmer, och jag kan inte bekräfta eller säga att det inte stämmer, så att man är tydlig med det. Men det har ju blivit det, så att man ibland, det finns ju, jag vet inte om man har lärt sig av president Trump till exempel. Alltså han kan ju slänga ur sig saker visar sig att det inte är sanna, men vem hinner kolla det under gång, och så är det där ute.
Ja, det är så viktigt bara. Alltså, lägga lite krut på de sakerna, tycker jag.
Det gör man. Man lägger mycket krut.
Ja, det gör man. Men det känns bara som att det är många gånger som vissa argument och påståenden då upprepas då i flera valdebatter kanske. Och så visar det sig på lång sikt att det här var ju faktiskt inte sant. Och så har de ändå kanske sagt samma uttalande då flera gånger.
Ja. Och det där är väl ett problem som vi har lite överallt. Alltså med all information som kommer, eller information, med allting som kommer via internet på olika sätt, så har ju... och dessutom... faktan ifrågasätts ju eller förnekas jättemycket i alla möjliga sammanhang. Så att, det är jättesvårt att säga att det här är fakta, för det finns alltid någon som säger att det inte alls är fakta. Och att försöka bevisa att det är fakta. Alltså det, faktans värde på något sätt har, det har inte minskat, men det är svårare att få klart för sig vad som är fakta och vad som inte är fakta.
Ja, nej, nu kan någon annan få hoppa in och prata, men det är bara sitta och
hur kändes det här nu då? Det här var ingenting som du hade tänkt dig, och så blev det så här. Hur kändes det?
Nej, exakt. Nej, men det var spännande. Det var roligt.
Ja.
Jag tycker ändå att när man påstår saker inför 100 000 människor, då tycker jag ändå att det måste finnas ett ansvar för att uppgifter man faktiskt säger det samt.
Mm-hmm.
Kul
att du ringde, Andreas. Det är kul att du ringde, och du får gärna ringa igen. Ja,
ja, grymt.
Hej då.
Hej.
Jo, jag pratade tidigare om att vi på vår Facebook-sida i debatttrådarna där ska ta upp ett vallöfte från respektive riksdagsparti nu innan valet. Och tidigare i början på programmet så var det Moderaternas vallöfte som jag tog upp, och nu har jag här då Socialdemokraterna. De vill införa gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter för att stärka deras ekonomi. En reform som ska finansieras med höjd skatt för höginkomsttagare. Och vad tycker ni om det, frågar vi då. Och Mi, hon skriver: Markaryds kommun har gratis kollektivtrafik inom kommunen för alla skolbarn. Det har knutit samman norra och södra kommundelen, och alla barn kan delta i alla aktiviteter som kommunen anordnar, till exempel på sommarlovet. Annette skriver: nej. Kollektivtrafiken ska inte vara en ungdomsgård. I Jönköpings län kostar det 230 kronor per månad upp till 19 år. Det är lagom. Och Kristina skriver: man kommer med förslag som bara riktar sig till storstäder som har bra kollektivtrafik. Största delarna av Sverige har inte det. Hur löser ni det? På kvällar, helger och lov. Det var två trådar med partiernas vallöften, eller valfläsk, hur man nu vill uttrycka det. Och fler kommer alltså. Charlotta Raffstedt, eller Raffstedt på Lidingö, hej på dig.
Hej.
Ja, vad vill du prata om?
Ja, jag blev, får man säga, förbannad. Det får man kanske göra. Jag har min bil på verkstad, och där utanför verkstaden så står det en hyrbil. Men det var automatväxel, och jag är gammal, jag är nästan 80 år, och jag kände nej, jag måste nog ha en spak, en manuell växellåda. Och så ringde de efter det bordaget och vi skulle försöka lösa det här, men de hade inte en bil som passade mig. Och sen ringde jag runt: ja, men jag får inte hyra bil för jag är för gammal.
Okej.
Många har,
vad går gränsen?
Ja, du ska vara mellan 19 och 67.
Okay.
För är du 19 så har du kunnat kört ett år, och så sen efter 67 och så tycker de inte att någon ska kunna hyra. Alla har inte det. De som inte har det, men de hade heller inte en manuellt växlad bil. Så jag ska inte säga att alla gjorde så. Men det fanns ingen bil för mig i alla fall. Men jag blev ju väldigt ledsen när de säger: nej, men du är för gammal, du får inte hyra hos oss.
Ja, det förstår jag. Ja.
Tycker jag man ska kunna ta upp till diskussion.
Ja. Och då kanske det också blir tydligt, alltså de som inte har den där åldersgränsen eller som har en annan, då kan ju de också vara tydliga med att tala om det, för då kanske de hittar kunder som dig.
Ja, precis.
Ja. Så att de är tydliga med vilka de vill ha.
Ja, det första bolaget, de frågade ingenting överhuvudtaget, utan bilen stod utanför verkstaden. Mm. Men så var den, som jag sa, automatväxlar. Har man inte kört det någon gång och är äldre, då ska man inte...
Men jag tänker att du är... myndigheterna tycker ju att du får lov att köra bil, för du har ju kvar ditt körkort.
Ja, absolut.
Ja. Men då har de en egen... frågade du varför de har det så?
De lägger på. Och två svarade inte. Jag lämnade namn och telefonnummer. De har inte ringt upp heller.
Nej. Ja, intressant. Här finns nog mer att rota i, tror jag.
Ja.
Vi får se.
Det är lite svårt i Stockholm också, för det är inte så många hyrfirmer in i Stockholm, utan de ligger ute utanför, så man måste ta sig dit för att hämta en bil om man inte har på försäkringsbolaget, så den står vid verkstaden.
Ja.
Men ja, så är det.
Ja. Intressant. Någonting som jag inte kände till som du tog upp
inte
där.
Inte jag heller.
Nej. Tack så mycket för att du ville ringa.
Tack, hej.
Hej. Tobias Asp har vi i Norge. Är det så?
Ja, ja det stämmer.
Var är du någonstans?
Jag är uppe i Tromsö.
Okej. Okay. Bara tillfälligt eller bor du där? Eller?
Nej, men jag bor här. Så att det är trevligt.
Ja, vad vill du prata om?
Men jag vill jättegärna prata om det här lönekravet för arbetskraftsinvandring som jag tycker är helt absurt. Jag har ju jobbat 3 år som sjuksköterska nu och jobbat massa år innan jag utbildade mig. Och jag är ju inte ens nästan så att jag kommer upp i de här 34 000 som den här regeringen nu har bestämt. Och
så om du, kom, om du inte kom från Sverige så hade du inte kommit in liksom?
Nej. Alltså med liksom 3 års universitetsutbildning och arbetserfarenhet och jag kommer ändå inte upp i dem och hade inte fått stanna. Och jag tycker det blir så sjukt när vi har liksom en ökande äldre befolkning som vi inte liksom har resurser att ta hand om. Att vi då ska skicka ut folk som vill jobba, vill bidra och någonstans måste man ju liksom ha en ingång in i samhället, in i arbetslivet och att då ha sådana lönekrav som någon som har vuxit upp i Sverige inte kommer upp i. Det blir för mig helt befängt.
Mm. Ja, men då, om man har som mål att man inte vill få in så många till Sverige så har man ju lyckats.
Jo, men det är också så här, jag ser inte den logiken med tanke på att vi liksom inte har personal att ta hand om våra äldre, våra sjuka och då att vi då ska skicka ut folk som vill jobba, som vill bli en del av samhället. För mig går inte den ekvationen ihop när man har en regering som säger att man vill ta hand om sin äldre befolkning, ta hand, men man vill inte ha personal till det, så man vill ha folk som stressar runt, som inte hinner med och... Nej, det blir för mig helt befängt att då säga att men vi värnar våra äldre, vi värnar våra sjuka. Vi vill göra det bra, men man tar bort resurserna för det.
Ja, precis, alltså för det här pekar ju på 2 saker. Det pekar ju på att du som jobbandes inom vården inte tjänar så mycket.
Nej.
det är ju det ena.
Det är
liksom
en helt annan fråga. Ja. Men
det pekar ju också på det liksom, att man inte har satsat så mycket på vården.
Nej, och det är ju enig. Och det hade vi kunnat prata i timmar om också.
Ja. Men nu är du då en utlänning i Norge. Hur behandlas du där?
Alltså väldigt mycket bättre. Det kommer man hit så är alla väldigt kul. Det här var ju spännande och nyfiket och den medmänskligheten känns ju som att den lite försvinner i hur debatten går i Sverige tycker jag med hur man pratar om folk som kommer från andra ställen eller ser ut på andra sätt. Och att den medmänskligheten, nyfikenheten försvinner blir jättetråkigt och jag tycker att det förstör hela debatten och hur vi tar hand om varandra.
Mm. Ja, intressant. Du, tack för att du ville vara med i programmet. Från Tromsö, Tobias. Hej.
Ja, hej.
Ytterligare en post på vår Facebook-sida. Vi hade ett samtal igår. Det var Annette som ringde och ville prata om hatet och hoten inom sociala medier. Som hon menade möjliggörs genom att man får vara anonym. Man kan liksom kräkas ut rätt mycket om folk om man inte behöver tala om vem man är. Därför ville hon se krav då på identifieringen och snackade om att man kanske skulle behöva bank-ID för att skriva där. Och vi frågar, hur tror du att hat och hot på sociala medier kan motverkas utan att begränsa yttrandefriheten? Niklas skriver, absolut, det finns ingen anledning för något forum att tillåta anonyma konton. Vill du skriva något som helst på en annan sida än din egen så ska det vara under ditt riktiga namn. Och kom ihåg att det inte är en rättighet att ha ett konto på något socialt media. Ina skriver, folk lägger band på sig om de inte får vara anonyma på nätet. Då kommer inte sanningen fram. Att just kunna säga vad du vill anonymt är ju en av de stora fördelarna med internet. Så den möjligheten ska vi värna om och behålla. Problem som uppstår får bekämpas på andra sätt. Och David skriver, håller helt med, Annette alltså. Förstår problemet om man bor i ett land där en åsikt kan betyda döden från statsmakten, men annars nej. Borde vara kopplat till en ID på något sätt. och att man får stå till svars om man beter sig illa. Ja, det känns som att den debatten skulle vi kunna föra också här i programmet, om ni känner för det. Jag tror, det finns nog rätt mycket att prata om runt omkring det. Nu ska vi inte göra mer Ring P1 idag, för andra program måste in och göra sitt också. Men vi sänder imorgon igen, så ni är välkomna att fundera på vad ni vill prata om då, och så ringer ni imorgon. I Slåsin idag, Julia Hansson och Michelle Mitrovic, digitalredaktör Erika Libeck Lindahl, producent Susanne Elin och Torbjörn Wigert var tekniker. Själv heter jag Thomas Tengby. 020 22 10 10 är numret, enda nummer du behöver komma ihåg egentligen.